Tack för att du lyssnar på den här podcasten om valet i USA 2024 med mig Henrik Thorsson och dubbeldoktor Klaus Stolpe. Vill du höra andra samtalsserier och vår serie om USAs alla presidenter så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Så. Välkommen. Välkommen ska du vara på... Bra att prova lite. Välkommen ska du vara till den här podd. Välkommen till den här podcasten som handlar om valet 24. Årets val i USA. Om valet 24 tillsammans med mig Henrik Thorsson och Klaus Stolpe. Välkommen.
Ja, tusen tack.
Vi har ju pratat om det här med röstsiffror ganska mycket i vår serie och det är ett mysterium för mig hur man ska liksom tänka på det här med gallupparna och hela den här biten. Och det tänkte vi prata om idag. Mm. Men en sak som jag vet att du vill ta upp först och det är det här med libertarianerna och att Trump blev utbuad. Det hela den här biten. Vad var det? Varför var de där? Vad hände?
Ja, okej. Okay. Jo, det som har varit aktuellt här i helgen så är att ett parti som kallas för libertarianerna så har hållit sitt partikonvent i huvudstaden, Washington DC. Och då var både Robert F. Kennedy Jr. och Donald Trump där för att försöka bli det partiets presidentkandidat. Mm-hmm. Men det slutade ju inte så bra för att båda blev helt enkelt utbuade. Och då kan man fråga sig att vad gjorde de där då? Vad handlade det här om? Det här kan ju vara ganska förbryllande då om man nu följer med lite mera ytligt eller vad man ska säga. Men det här är då alltså frågan om ett väldigt litet parti. Mm. Och normala fall så skulle väl man inte bry sig om dem. Men att om vi nu tänker oss att Trump skulle kunna få 1% till i det här valet via dem, så det skulle kunna fälla avgörande i någon enskild delstat där det är väldigt jämnt. Och den delstaten kanske sen är avgörande, så att det är helt förståeligt att han försökte sig på det där, och förstås Kennedy så försöka få stöd varifrån han kan. Det gör säkert Joe Biden också, men att han skulle inte ha en chans att få några röster därifrån. Och det här namnet på det där partiet, så någon kan ju då lätt tro att det är frågan om liberaler, och då skulle de ju tycka om Biden i sådana fall, kan man tänka sig. Men det är ju, det har inte någonting med något sånt att göra, för att det här är att libertarian syftar på att man ska var så fri som möjligt. Liberty. Alltså att på individnivå att man ska ha då, ja, det ska vara en så liten statsapparat som möjligt. Man ska försöka sig själv och ta ansvar för sitt eget liv, och även USA som land så ska inte hålla på och lägga sig i andra konflikter, utan man ska snarast isolera sig från de andra då. Och det här låter väl kanske bra. Ja, men individuell frihet är ju väldigt roligt, och klart man ska försöka sig själv, men sen då om man har fått en njurtransplantation och måste betala den själv, så då kanske man tycker att det är okej med lite offentlig förvaltning och sånt. Eller en utbildning som inte finns någon sponsorering från statligt håll för. Mm. Men att de här då tycker att då är det upp till var och en att sköta om den saken. Och det får de ju tycka förstås, men att det där namnet som kan vara på partiet som kan som sagt vara lite förbryllande, för att de är ingalunda liberala, de vill.
Men den här hon i Alaska, vad heter hon nu?
Sarah Palin.
Är det samma?
Nej, hon är ju republikan.
Ja, men hon var ju för nyliberalerna, de är ju inte Bidens vänner på det viset.
Nej, så att de är ju...
De är ju mer republikaner.
Jo, det är det ju helt klart. Men nyliberal, och där ska vi kunna få ett helt avsnitt åt dem förstås. Men att nyliberaler är ju mer sådär själva bästa dräng. Alltså för tankarna till just de här libertarianerna. Mm.
Men historiskt, har vi libertarianerna någon koppling till våra vänner i början av president? Finns det några tankar där?
Nej, jag har svårt att dra den. Att de ska söka sina rötter till någonting någonting sånt, utan det, mm. det är nog helt enkelt såna där partier har grundats först i början på 1970-talet och sånt. Mm. Man tyckte att nu liksom är det, för, det var kanske Vietnam eventuellt som mm. kom att kosta ganska mycket som gjorde att vi ska inte från USAs sida hålla på. Det vet jag inte, jag bara gissar med tanke på när de grundades helt enkelt. Och sedan då ska man, alltså så låga skatter som möjligt, och det tycker ju republikanerna också, att de här är ju några snäpp längre bort helt enkelt.
Men märkvärdigt ändå att de har en liksom att de inte har något parti eller person då som, så att man kan gå till deras konvent och typ framställa sina önskemål att få vara deras presidentkandidat.
De hade en hel rad, jag hade ju inte hört talas om ett enda av dina namnen och jag kollade inte ens vem som blev nominerad sen heller, för jag tyckte att det var fullständigt ointressant, för de där namnen sa ju inte mig någonting i alla fall, men att det var nog en lista på en 8-10 personer som ställde upp där. Så att,
men, och, dess, ja, och så kunde de komma liksom utifrån då och bli,
ja, no, ja, precis,
för liksom försöka sälja in sig där.
Ja, jo, precis, och det kanske är i linje med partiets ideologi också, att vem som helst måste, som har rätt att försöka bli helt enkelt. Så att det, så tillvida är de ju ganska konsekventa om någon icke-partimedlem får komma dit och berätta att rösta på mig som blir allting bra. Att Trump så betonar ju det att, ja, men att ni kanske inte vill vinna.
Just det, okej. Bra saker. Men hur är det då med det här som vi tänkte ta upp idag då med hur ska man bedöma de här gallupparna, röstsiffrorna, allt det där?
Jag tror att det är bra att vi går igenom det här med opinionsmätningar lite mer djupgående, för att varje dag kommer det ju någon mätning om att den och den kandidaten har si och så stort stöd, och det blir ju lite tröttsamt, för det med om det är 51-49 så det kvittar ju liksom. Det handlar ju om att man ska räkna de elektorsröster som står på spel i de olika delstaterna. Det är som punkt slut liksom. Och då är det ju det att då finns det ju en mängd sammanställningar av sånt här, för att de där gallupparna kommer ju varje dag.
Ja, jag såg det.
Jag menar, inte kanske i hela landet, men i olika delstater och sånt. Och då eftersom man ju får, den som vinner i en delstat får alla röster därifrån, så kan det ju löna sig att följa med vissa sån här sammanställningar och hålla sig till dem för att se vartåt det blåser istället för att 1-3 kommer Torsson och Stolpe, supergallup, och så visar den något helt konstigt. Men jag brukar kolla in Real Clear Politics, det är ju någonting som jag tipsade om förr också, var man hittar en massa intressanta artiklar, i regel gratis.
Och där finns ju siffrorna i en spalt.
Ja, precis, de har en sån där Real Clear Politics Electoral Map som jag inte hinner gå igenom idag. CNN har en egen, och sen också Fox News, och de ger ganska likadana resultat. Det tyder på att de är seriösa alla tre. Och det finns en hel del andra också, men att jag tycker att följer man med de där tre så ser man liksom vartåt det ger en bra överblick helt enkelt. Och om jag nu då tänker på, tar ett exempel för att konkretisera lite, så finns det någonting som heter 270 to win, alltså
ja,
270 to win. Det, man ska ha 270 sådana elektorsröster. Och det är då, av alla så är det Fox News som använder sig av dem. Men att det har ingen politisk kantring, att de skulle som frisera, jag har aldrig sett att de skulle frisera siffrorna så det skulle verka gynna republikanerna eller något sånt. Okay. Utan det verkar helt seriöst.
Alltså det är de som gör ut för mätningen kallar sig så då?
270, ja, precis, att den, och sen säljer den där tjänsten åt Fox News, så det är de som har då, det är på deras hemsida helt enkelt. Av de 538 elektorsröstarna, så det är då 77 som är helt på yes-gån enligt Fox, för att det är så pass jämnt så man kan inte ens säga vem som leder egentligen. Och av de där andra så är det något fler som skulle tillfalla Trump, så som det nu ser ut, ska vi nu vara noga, så är det 235 mot 226, men att sen är då frågan om vilka som tar hem de flesta röster av de där 77 som var det väldigt jämnt.
Men de 77, är det människor som inte kan bestämma sig eller är det...
Det är de delstater där
det är osäkert.
Där det är osäkert. Jag kan ju säga att Trump leder i nästan alla av de där för tillfället, men inte så mycket så att det ändå kan liksom svänga.
Så att de här 77 är där han leder, kan vi säga?
Nej, 77 är där var skillnaden är så liten så du kan som inte säga i nuläge, för att det finns ju alltid en felmarginal med sådana gallupar.
Just det, okej. Okay.
Men att det här, de där 77 elektorsröstarna, så är helt enkelt fördelade på 6 delstater och det är bara uppe i Wisconsin som Biden har ett litet övertag.
Mm-hmm.
Det är alltså en delstat som ligger, vad ska man kalla det, mellan Vilda Västern och de där delstaterna vid de där, eller vid de där stora sjöarna. Som
ja, vi mot Kanada, ja just det.
Precis. Mm. Milwaukee är kändaste orten där.
Mm, just det.
Harley Davidson kommer därifrån, så har ni lärt er någonting idag också.
Just det. Och det är ju inte direkt Finland, svensk och svensk byggde, men nära.
Nej, det är dit mot de traktarna kan man säga. Mm. Sen då vilka är det där 5 andra, och där leder Trump som sagt lite, men att de är så att säga neutralt färglagda på den där kartan som 272 Win använder sig av. Den är väldigt, väldigt, då man ser den så är den ju väldigt användarvänlig, för att den är färglagd från vem som, och sen om någon leder väldigt mycket så är det färglagt med starkare färg och så vidare. Men att om vi nu fokuserar då på de här som var färgläggningen är lite mer neutral, så det är då Arizona och Nevada, det är ju de där ökenområdena ner mot sydväst.
Ja.
Sen har vi Georgia som är nere i djupa södern. Det var ju den delstaten som var allra jämnast förra gången, som vi har talat om flera gånger och lär prata om ännu. Och sedan har vi 2 till, det är Michigan som alltså gränsar till Kanada, det är där Detroit ligger. Och sen har vi Pennsylvania en bit österut, det där som Philadelphia och Pittsburgh finns. Och rätt långt så kan man nog säga att det är de här delstaterna som det avgörs. Det finns några andra delstater. Ska man nu nämna några, så North Carolina och New Mexico och sådana, vad det kan bli jämnt också. Googlar ni på det där 270 to win, så får ni den här kartan framför näsan helt enkelt, och då framstår det.
Vi sätter upp en länk där på vår podcast. Men det som du har berättat tidigare, det är varför kan det vara så ojämnt i vissa stater? Jo, det beror på demografi också. Vilka bor på landet och vilka stora städer finns det? Kombinationen mycket folk på landet och en stad, det är upplagt för jämn. Varför är det så?
Därför att demokraterna som har då mer såna här liberala värderingar, så de är starkare i städerna.
Ja.
Och för att i städer så är folk överlag mer öppna för någonting nytt.
Mm.
Ut på landet är man mer konservativa helt enkelt. Det är en enkel tumregel.
Det är liksom så en tendens som är sådär.
Ja, den är så pass stark, den där tendensen. Och då tror jag att jag har nämnt Pennsylvania förr en gång som det här konkreta exemplet.
Jo, just det. Ja.
Att i Pittsburgh och Philadelphia, som är de enda 2 sådana större orterna där, så där är demokraterna starkast. Och sen i övriga delar av delstaten så är republikanerna starkare helt enkelt.
Men det är liksom någon form av större stad behöver man för den här, och det är liberal, alltså man är på något sätt öppen för olikheter och så här.
Och klart, det här kan ju låta stötande för någon som lyssnar och tror att det är de dumma i huvudet och tror att alla i städerna är liberaler och alla på landet är gammalmodiga. Så enkelt är det ju inte, men det finns ändå tendenser och trender. Men då är det klart att på vissa håll då, Oklahoma är väl det kanske bästa exemplet jag kommer på, så nu finns ju städer där också med Tulsa, men att omgivningen överlag så är man mera det här värdekonservativa, så att oberoende om republikanerna skulle ställa upp ett kvastskaft så den personen skulle vinna i Oklahoma oberoende med typ 65-70% av röstarna.
Och, det är också tradition.
Ja.
Men man har också det man har har där, det är det man har bevarat. En stad, kan, det finns inte kanske traditioner och kultur att bevara där. Så att,
nej, och det ser man också då i Georgia, att ja. som alltid har varit en sån mer värdekonservativt lagd. Men nu har de där Atlanta och Augusta och de där större städerna vuxit så mycket, dragit till sig folk norrifrån, olika företag. Och det är ju som natt och dag, om du ser på valresultatet i Atlanta mot liksom 100 kilometer bort.
Intressant. Det är ett jättebra exempel också.
Det är jättebra för om vi går 100 kilometer bort från Atlanta norrut, så det är där som den här vår ständiga favorit Marjorie Taylor Greene bor. Alltså.
Hon bor ju också där.
Ja, hon är inte speciellt liberal.
Men vi har liksom 30 avsnitt kvar. Frågan är om vi någonsin kommer till ett avsnitt där vi inte nämner henne.
Nu hade jag inte tänkt göra det. Hon bara ploppar upp när man minst anade helt.
Ja, hon gör det. Men Fox News-rapportering, åter till den. Då.
Ja, och då, om vi nu ser så där rent allmänt, så att det är ju det här, av de här 538 elektorsröstarna som står på spel, så att det är ju alltså ju över 300 elektorsröster, så är det ju redan klart vem som vinner, därför att det är så pass ojämnt i så många delstater, så jag kollar då i de här delstaterna där Biden leder med minst 10%, så har han 191 elektorsröster. Och motsvarande för Trump så är 126, och då låter det som om Biden skulle vara starkare, men att då är det ändå så att i de här delstaterna var skillnaden är mindre, så är Trump av någon anledning starkare, så att det här, de sitter nog på ganska säkert på en 220-230 elektorsröster vardera, de här Trump och Biden, som de vet att vad de än gör egentligen, så kommer de att liksom ha de där som en liten ask.
Ja, det är ganska jämnt då egentligen, men Trump har då 10 till extra då, kan vi säga då.
Jo, därför att i de här tills vidare i de här jämna staterna så är det Trump som är den starkare. Men att det liksom, ser vi på det här om en månad, så kan det se annorlunda ut.
Dels har ju republikanerna en fördel i och för sig i valsystemet, har du sagt. Mm. Och det har väl med land och stad att göra kanske. Att det finns fler stater som har landfolk än statfolk egentligen.
Ja, nej, det är inte det som det beror på. Utan, alltså det är rätt eller som du säger att valsystemet gynnar republikanerna. Det har att göra med att de här mindre delstaterna så är lite överrepresenterade sett i antalet elektorsröster. Och de där mindre delstaterna så är ju just de här väldigt rurala. Mm. Det är de där Wyoming och Montana, South Dakota, North Dakota och så vidare.
Just valsystemet då, även om du har få röster där totalt, så vinner du den så har du poäng alltså. Då slår du ut en stat som har många röster.
Jo.
Eller jämnar ut det.
För att Wyoming är ju så litet. Mm. Det bor färre människor i Wyoming än i Helsingfors. Det bor lite under 600 000. Men det är ändå tre elektorsröster. Så att det är ju en elektorsröst på 200 000 invånare. Mm. Men går du till Kalifornien så är det i princip en, som är den största delstaten, så är det liksom en elektorsröst på 700 000 invånare, så att den proportionerna så blir det här vanskligare den vägen.
Ja, just det.
De delstater där du skiljer mindre än 5%, så det är ju inte mer än 100 elektorsröster totalt sett, alltså mindre än en femtedel. Och då kan man ju fråga sig, sitta här och bolla med siffror, att är det intressant? Ja, det tycker jag. Mm. Är det nördigt? Ja, det tycker jag också. Men om man ska följa med så är det ju bra att liksom ha viss koll på det här i alla fall.
Men vår presidentserie lever ju på att du berättar anekdoter. Så ja, men den här serien om valet, den bygger ju på att vi är nördar. Annars det är ju drivkraften.
Absolut. Och där kan jag ju säga då att jag brukar tycka om att sitta och jämföra de här svängningarna mellan det här 272 win som Fox har och exempel då just CNN och Real Clear Politics. De hinner vi inte gå in på idag, men vi ska vara kul nästa vecka med fler siffror. Men att det är ju som så mycket annat som man kan gå in på här, att jag har ju en sak som jag tar upp flera gånger förutom Marjorie Taylor Greene, så är ju att jag har tänkt att ska nog inte det här alla de här rubrikerna kring Trump och hans rättegångar, att det skulle göra att hans stöd blir lidande, men att det har vi ju inte sett någonting.
Nej, ingenting. Ännu.
Och en enkel förklaring som jag stötte på i någon tidningsartikel som jag läste var att det är ju bara det att de som gillar honom, så de bryr ju inte sig, men de är inte heller speciellt förvånade.
Mm.
Och det låter ju som en lite väl enkel förklaring, men med jämna mellanrum så måste jag ju påminna mig att min logik kanske inte är identisk med hur en del amerikaner resonerar.
Mm.
Och för att vad jag tror så spelar ju mindre roll. Men det som är värre för demokraterna, att de verkar ju ha resonerat likadant som jag gör och tänker att jag har menat förr eller senare så får folk nog av den där kan. Att det kanske skulle vara bättre eller mer effektivt att förutom att hoppas att alla skandalrubriker ger resultat, att man då som skulle påminna väljarna om att Trump, ni må tycka att han är bra typ, men att vet ni om att han står för skattelättnader för rika och att han försökte få igenom försämringar i sjukersättningssystemet för dem som är svårt att betala för sin vård och allt sånt. Och sen om man tycker att det är bra så då måste man ju rösta på Trump, men att demokraterna är ju inte speciellt bra på att förklara för dem som har det sämre ställt att snälla, ni får det, vi satsar på att ni ska få det bättre. Jo, det betyder att det blir högre skatter, men främst för de rika, inte så mycket för er del, och era barn får en bättre skola att gå i.
Mm.
Men de når ju inte fram med det där helt enkelt.
Nej, är det så att republikanerna, är det så att de ofta har bättre i de här mätningarna än demokraterna, men sen kan valet gå som det går. Att det syns att vi har ju det här mörkertalet, vi vet inte, det är ju spännande, de här mörkertalet. Vart kommer de att gå?
Ja, och, så
är det, och det är de du har sagt. Jag menar, de kan påverkas av att Trump är i rättegångar och så här, men vi vet ju ingenting.
Nej, vi vet ju ingenting om det där, hur svänger det, hur pass över de här verkliga fansen så kommer ju att, har ju redan bestämt sig för länge sen, men att i och med att det kan bli så jämnt så att små svängningar kan liksom ställa till det åt ett eller annat håll.
Mm.
Sedan så, om vi nu ser då på Biden och Trump så att man får ju ibland påminna sig om att den där åldersskillnaden är ju alltså inte mer än 3,5 år.
Mm.
Men Biden så framstår ju som så mycket äldre på något vis. Han har ju inte samma energi. Trump är ju en sån här Duracell-kanin i jämförelse. Så naturligtvis är det ju inte så att Biden har en, att han skulle ramla omkull hela tiden eller ha en stirrig blick hela tiden. Men det är ju det som de gånger som det sker, som det är det man får se på TikTok och allt sånt som folk får sitta och gotta sig i. Och sedan är det nog också så att om vi nu går in på sådana här mätningar som har gjorts, och nu syftar jag inte bara på, och nu talar jag inte längre om det här med vem som folk säger de ska rösta på, utan hur går de där väljarströmmarna. Det verkar vara många som tycker att Biden är för liberal helt enkelt, för att då man gör sådana undersökningar att vem ska du rösta på? Och så, sen följdfrågan kan ju vara då att vem röstade du på förra gången? Och det är ju intressant om de säger att jo, jag röstade på Biden förra gången, men nu ska jag rösta på Trump. Jag hamnar bara för det då. Och då är det så att det verkar vara sådana som finns lite längre höger ut bland hans tidigare sympatisörer som gör att, ja, men att Trump är bättre på att sköta ekonomin och allt det där.
Mm-hmm.
Sen tycker man ju att en sån här sak som abortfrågan skulle hjälpa en kandidat från demokraterna, därför att det har ju blivit så att liksom det är väldigt associerat med partiet där med att abort, där demokraterna tycker att det är okej under vissa omständigheter, och pro-life det är republikanerna. Men att det tycks ju inte ge utslag i någon jättestor utsträckning i alla fall, för sanningen är ju den att det här kan ju också vara lite svårt att förklara, men det är svårt att, eller inte svårt att förklara, men att skäl att påminna om att i vårt land, eller i Finland eller Sverige, så är de flesta människor för abort. Mm. Inte under vilka omständigheter som helst, men att i princip för. Och i USA så är det ju mycket mer blandat. Men det är ändå så att en majoritet är för abort. Så att det borde ju gynna demokraterna.
Den frågan, ja.
Den frågan, eftersom den frågan så har väl sällan eller aldrig varit så aktuell som den är just nu.
Ja, jo, den har ju varit. Men sen det här med, som vi har pratat om, ekonomin. Att ekonomin går ganska bra eller bättre, men samtidigt priser höjs så kanske man fortfarande känner att inflationen biter. Så hur gynnar det här då med ekonomin?
Det där är ju också intressant, att även om arbetslösheten är låg så gynnas Trump av diskussion om ekonomi, för att priserna stiger. Och grejen är ju att ett val där en sittande president är med, så per definition nästan så får det ju drag av någon slags folkomröstning om den sittande presidenten. Mm. Att jag blev av med jobbet, alltså är presidenten dålig. Ja. Även om man kanske inte tänker det så ordagrant, men att det går dåligt här nu, då ska jag rösta på något annat alternativ.
Det här med Galper är ju spännande, och nästa gång ska vi faktiskt fortsätta med det. Vi kanske fortsätter andra gånger också. Men en sak som man blir smått irriterad på ibland, det är ju när det står 51-49 eller nästan 50-50 i kongressen.
Alltså det var vi ju inne på lite tidigare, att man liksom tror att det har någon betydelse att det är 50-50 i en gallup till ett presidentval, för att det är som sagt det med elektorsröstarna där. Men sen då är det ju, om vi diskuterar representanthuset, så där är det ju mer relevant naturligtvis, därför att där så står ju alla 435 platserna på spel varje gång. De sitter ju bara på 2 år där, och då kan man ju ana sig till att där är ju så att om det står 51-49, att man kan ana sig till att ett parti då har en viss fördel eller ett försprång. Och det där noterar jag då här, eller det kan ju vara skäl att nämna att här för några veckor sedan så gick ju demokraterna förbi republikanerna för första gången på 5 månader. Mm. Och det är ju inte ointressant, men vad det sen betyder på valdagen så det vet vi ju inte. Men att där är ju en trend som, en valvind som gynnar demokraterna för tillfället. Men då igen, om vi ska krångla till det ännu mera, så i valet i senaten så är det ju svårare att säga någonting om det där, därför att där är ju inte alla platser på spel. För att där väljs de ju på sex år, och så att man byter ut dem en tredjedel varje gång. Och även om det ser bra ut just nu för demokraterna i valet i representanthuset, så ser det dåligt ut i valet i senaten, om man tycker att de där skulle gå hand i hand. Men det har i sin tur att göra med att det gick väldigt bra för 6 år sedan för demokraterna. Mm. Då hade Trump suttit i 2 år och man tyckte inte om honom, och då vann de en del platser. Nu har de som fler platser att försvara, och republikanerna har mer att vinna, så att det, där så ser det ju nog ut som om republikanerna skulle kunna ta hem det. Där står det ju faktiskt 51-49 för tillfälle. Då talar jag inte om procent, utan om platser i senaten, för de är ju 100.
I hela senaten, ja.
För att de är ju 2 från varje delstat, stor som liten helt enkelt.
Men talar man procent med ett val till senaten, så då blir det liksom svårt, för det är bara en tredjedel.
Precis, alltså. Så att det säger inte så mycket. Man borde veta som så på detalj vad som är hur det såg ut för 2 år sedan eller 4 år sedan eller för 6 år sedan i just de delstaterna.
Ja, just det.
Så att det blir ganska konstigt, att det är inte värt besvär.
Nej, men man måste vara en supermatematiker där. Men vi ska avsluta nu. Vi fortsätter nästa vecka med fler frågor kring gallupar. Jag ska tänka på det här till dess och se vad jag har att fråga också. Men vi ska avsluta som vanligt med att berätta något kort om en av alla presidenter som Klaus presenterar i vår serie Mr. President, och dessutom i en bok som liknar vår podcast. Mr. President är en podcast med boken som också heter Mr. President kanske.
Herr President.
Det är på svenska, okej. Okay. Herr President. Den handlar också om det, och vi har kommit faktiskt till den här lustiga nu. Speciella. Snart kommer vi till mitten av, liksom hälften har vi hunnit i den här serien att berätta om. Och den 22:a presidenten och den 24:e presidenten, både och är Grover Cleveland, som levde 1837 till 1908, den första presidenten som lever in på 1900-talet faktiskt. 1885 till 1889 är han president första gången, men sen är han igen efter en paus 1893 till 1897. Vad ska vi säga om denna viktiga tvånummers president?
Ja, nu han är ju den enda tvånummers presidenten. Och det där, ska man ha en frågesport om hur många presidenter USA har haft, så är det som uppenbart för gräl. För Biden är ju den 46, men det är ju 45 som har varit presidenter, för att Cleveland då är både nummer 22 och 24. För att först vinner han, sen förlorar han mot Benjamin Harrison som blir då nummer 23. Och då de flyttar ut, så enligt skrönan då, så ska fru Cleveland har sagt åt tjänstefolk att se till så ni håller huset i skick tills vi kommer tillbaka. Så att jaha, när kommer ni tillbaka då? Om 4 år då, vi flyttar in på nätet. Det kan ju vara en efterhandskonstruktion, men det struntar vi i. Men att han blev då han hade faktiskt flest röster 3 val i rad, men att det var ett av de här valerna då det inte var det som avgjorde, utan Benjamin Harrison vann på rätt ställen helt enkelt.
Ja, vi känner igen det här.
Ja, precis, och det är ju så som det kan gå även i år, just på grund av att det där elektorssystemet. Och det där var ju, det som ju gör honom unik, så var ju att han var demokrat, för det här var ju under tiden, att den här tiden efter inbördeskriget, och demokraterna var väldigt försvagade, för det var de som liksom var syndabockar för att inbördeskriget hade brutit ut, så att han var ju, och sen så tog det ju länge på nytt fram till 1912, då Woodrow Wilson vinner innan en demokrat vinner följande gång, så
ja,
att han var ju speciell på det viset.
Och 20 år efter kriget alltså, i princip, som så håller man, det sitter i sig.
Ja, precis. Så att det som är olyckligt för hans vidkommande är att det skulle ha varit bättre för hans eftermäle och hans rykte om han bara skulle ha varit en gång, därför att, att då han blev president följande gången efter, så drabbades USA av en enorm lågkonjunktur.
Ja, ja. Som man kan skylla Harrison på det.
Så var han ganska, Cleveland var ganska handfallen att få någonting gjort helt enkelt. Så att,
han hade, eller var 2 gånger på raken efter varandra, men åtminstone första gången då lyckades han bättre. Intressant person, Grover Cleveland. Och det är ju intressant därför att vi kan ju vara med om detsamma i år, nämligen när en kandidat får 2 nummer, nämligen Trump, om han skulle vinna.
Ja, för då blir han nummer 45 och 47.
Ja, så det är intressant. Det är en stor möjlighet för det just nu, vad det ser ut. Men vi vet inte mera. Men vi tackar för den här veckan, Klaus.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade på Om valet i USA, en podcast om valet 2024. Du hittar fler samtalsserier på totalmedia.com och vår serie Mr. President även på Apple Podcasts och på andra ställen där poddar finns.